Matsäkerhetspodden, en podcast om det som kan göra maten farlig och det som gör den säker. Ja, här sitter jag, Rickard Hellqvist och Martina Ehrenbrand. Hejsan.
Hallå, hallå.
Läget?
Det är bra, tack. Hur är det själv?
Det är bra. Har du käkat någon gristunga i gelé på sistone?
Jag tänkte precis fråga dig faktiskt om det är en favoriträtt du har.
Nej, nej, det är faktiskt inte. Jag får dra ner lite grann på det kanske. Men ja, det är ju faktiskt ett utbrott i, som man misstänker i Frankrike kopplat till listeria och gristunga i gelé just. Men jag vet inte hur mycket du äter. Inte så mycket kanske.
Väldigt sällan.
Väldigt lite. Ja, dagens avsnitt ska handla om listeria. En växande problem för folkhälsan kan man säga egentligen över i världen. Om man tittar på demografin, hur ser det ut i demografin i Sverige?
Ja, det ser ut som ungefär samma i hela Europa skulle jag säga. Vi blir äldre och äldre, växande äldre befolkning.
Så är det. Och förr i tiden hade man en liten skrupp och en liten gammal släkting som man började bli av med. Då hade man ättestupa, va? Titta vilken fin utsikt, sa man. Gå lite närmare. Nej, vars. Men nu har vi listeria som är ett problem för äldre. Ta lite mer kallrökt lax. Varsågod. Nej, vars. Kanske lite grovt, Martina. Jag vet inte, ja, ska vi skoja så? Nej, kanske vi inte ska, jag vet inte. Hur som helst, listeria är ju absolut ett stort problem. Och ja, till att börja med, vad är det från? Det är en bakterie, va?
Precis, det är en bakterie, helt klart. Ja. Och här kan man väl säga, när det gäller var den hittades, så tror vi att vi hittade den första gången då, 1891, i tyska patienters vävnad. Och det var som människor man hittade den på. Sen finns det lite senare fynd också, bland annat i Sverige, när det gäller kaniner och deras lever. Och man har hittat lite i Tyskland och så. Och namngivningen, den har ju fått av Sir Joseph Lister, som faktiskt är den moderna antiseptiska kirurgins fader.
Oj, ja. Inte illa. Och alltså, det har ju brottats med dem åren här. Hur uttalar man det här nu då? Listeria monocytogenes?
Eller om vi ska säga monocyto... Ja, monocytogenes brukar jag ofta säga.
Det ligger i vardagssnack.
Men jag, de som förstår sig på brukar nog säga någonting annat skulle jag säga. Monocytogenes snarare.
Monocytogenes.
Med lite betoning där i mitten.
Mono är ju en cyt då.
Det är väl en cell?
Cell, ja. Mm. Någonting med det att göra. Vi har varit på lite sån här konferens genom åren också, då träffar man matsäkerhetsnördar i världen, så säger de ju inte listeria monocytogenes, utan de säger listeria mono. Mm. Det är lite häftigt. Då.
Ja.
Träffar några som även sa L-mono.
Ja.
Ja. Då ser vi nästa steg blir liksom L-M, säger man bara. Mm. Och sen nästa steg, vet inte, bara man tittar varandra i ögonen och nickar liksom, så vet man vad man menar. Det här är ju liksom en sak som verkligen har varit på tapeten och växer inom hela livsmedelsbranschen. Och om man tittar lite grann in på den här rackaren då, listeriabakterien. Till att börja med, listeria, vad är det för något då? Det är ju någon form av familj, släkt eller vad
ska man säga? Ja, det kan vi säga att det är, precis. Där det finns lite olika medlemmar, och den vi pratar mest om då är ju den här listeria mono.
Just det, L-mono.
Ja, precis.
Och det här är ju då en stavformad bakterie, liksom panodil eller liknande formad tablett då. Och storleken på den här, nu har du kollat upp den här, Martina, också.
Ja, den är ju ungefär en halv mikrometer bred, va? Ja. Och 2 mikrometer lång ungefär. Och rundad då i ändarna, det är rundad, ju viktigt.
Som en stav, som en runda hörn då.
Mm.
Eller ändar. Mm. Så just en mikrometer, om du tar en millimeter på tumstocken och sen delar upp den i 1000 delar. Så det är ungefär 1-2 sådana delar då.
Väldigt liten.
Väldigt lite. Så om man tar ditt hårstrå här, Martina. Man tar det här.
Ja. Aj!
Du har ju faktiskt ungefär 100 000 kvar, cirka. Eller 9 999. Så kan vi alltså lägga de här små på rad. Jag lägger upp dem här. Så har vi alltså ungefär 25-50 stycken på led där då, sådana här bakterier. Så vi ser dem ju inte. På torsdag ser vi ju precis ungefär som är 50 mikrometer ungefär brett då.
Mm.
Och det här är också en grampositiv bakterie. Nu har vi pratat om, ska vi prata om det här ens? Men vi kanske ändå ska göra det, tänkte jag. Gram. Det finns en tung kille här i det sammanhanget som heter Hans Christian. Gram. Vem var det?
Ja, det får nog du berätta lite mer om.
Hans Christian, han utvecklade en metod för gramfärgning där man kan alltså se, med hjälp av infärgning kan man se vissa bakterier, vissa osynliga, och de är då negativa, gramnegativa. Men listeria är då en sån här grampositiv som man ser, så man kan alltså se hur den ser ut med en viss metod. Då.
Den färgas in helt enkelt.
Ja, den är infärgning då, så man kan se den. Och han levde mellan 1853 och 1938, den här Hans Christian. Då. Så det är han som då har kommit fram. Så då kan man alltså klassificera bakterier beroende på om de är gramnegativa eller grampositiva. Och de som är grampositiva, kan man säga någonting om dem då? Att de är, har vissa, de är lite tjockare cellväggar, lite motståndskraftigare. Va?
Ja, det verkar som det.
Och du vet ju just att listeria är en sån där som är rätt tuff, som pallar ganska mycket.
Mm. Och den har ju också en liten flagell, en tråd kan man säga, och den är lite rörlig och finns ofta i såna här V-formade små mönster eller kedjor som man, när man tittar på.
De här flagellerna, det är som små simben, eller vad ska man säga?
Ja,
så den kan röra sig.
Ja, precis. I det här fallet så verkar den kunna flytta sig lite.
Listeria monos, vi säger bara listeria mono tror jag, det blir så bökigt.
Eller listeria kanske.
Ja, listeria kanske också håller oss till. Eller bara titta på varandra. Nej, det hör ju inte ni andra som lyssnar, det är klart. Var finns det här nu då? Det finns ju överallt kan man säga.
Ja, det är ju en omgivningsbakterie. Jord, sediment, tarmar, vatten. Så att finns överallt runt omkring oss fast vi inte ser den kan man säga. Och det är också en sån här filmbildare, vilket är ett stort dilemma. Den växer gärna som en biofilm på olika ytor man tänker i. Till exempel livsmedelslokaler. Och en biofilm kan man säga, det är som en hinna av bakterier. Som
kräver ganska ordentlig rengöring för att få bort uttaget.
Ja, precis.
Kan sätta sig i
den flyttar in helt enkelt.
Den flyttar in i maskiner, packmaskiner eller brunnar eller ventilationssystem då, och sätter sig där. Så det med biofilm, det har ingenting med Star Wars att göra, den nya filmen som kommer, utan det är alltså en hård hinna, eller en hinna av bakterier som då kan sätta sig som en kultur egentligen och bosätta sig i lokaler.
Då. Och då kan den ju förorena produkten igen då, till exempel. Exakt. När man producerar saker.
Vad kan vi säga mer om då? Finns det vissa livsmedel här som är specifikt kopplade till listeria, Martina?
Ja, det skulle jag säga. Jag tänker till exempel på ätfärdiga produkter som har en lång hållbarhetstid. Och klassiker här brukar ju kunna vara gravad och kallrökt lax, vissa pålägg och patéer. Men även lite mer modernare påfund som frysta grönsaker och melon och liknande. Då.
Ostar,
absolut.
Shit-ostar,
och särskilt kanske opasteuriserade mejeriprodukter i allmänhet också. Men även pasteuriserade mögel- och kittostar.
Det är mycket ätfärdigt då, ready to eat som man säger på engelska, RTE-produkter. Och sen så är vi ju mer och mer bekväma av oss också då, och äldre.
Ja.
Och sen så vill vi ha kylt och fräscht på något vis. Så att det här, den här ekvationen är lite besvärlig. Va? Så det är kall färdigpackad mat kan man säga, mångt och mycket va?
Ja, verkligen.
Finns det vissa riskgrupper här nu då, när det kan bli farligt det här nu då? Finns det vissa personer som är särskilt utsatta? Det kanske man känner till om man har varit gravid.
Ja, precis. Där har vi ju en riskgrupp som är just de gravida och den gravida kvinnans foster som då kan smittas. Men sen har vi också sköra äldre och vi har personer med ett nedsatt immunförsvar. Och det kan ju vara de som har olika typer av sjukdomar. Man äter vissa mediciner exempelvis som hämmar immunförsvaret och så. Vilket gör att man lättare då drabbas av en listeriainfektion.
Det kan till exempel vara sådana som genomgår cancerbehandlingar också då. Som man måste tänka på här då. Om man drabbas här nu då, vad kan man förvänta sig? Är man frisk och i sina bästa år? Och,
ja, som du och jag kanske, vi är inte gravida.
Ja, man ska vara väldigt tacksam för det.
Ja, precis.
I sina bästa år och frisk. Och,
då kan man ju oftast äta väldigt mycket listeria utan att bli sjuk alls. Eller möjligen att man får väldigt milda magsymptom eller milda influensaliknande symptom då. Men för de här riskgrupperna då ser det ju lite annorlunda ut. Tittar vi på de gravida här då, så brukar den gravida kvinnan inte få särskilt mycket symptom eller möjligen väldigt milda influensaliknande symptom. Men listeran kan ju då vandra över in till fostret. Och
den är
då,
riktigt otäck. Den är målsökande.
Den är målsökande, precis. Ger sig in i över moderkaksbarriären här, och man kan drabbas av missfall eller att barnet sen då föds med blodförgiftning eller drabbas av hjärnhinneinflammation. Medan om vi istället pratar om de här som är sköra, äldre eller har ett nedsatt immunförsvar, så är det just blodförgiftning och hjärnhinneinflammation som är de vanligaste symptomen. Och dödligheten här, även om man får antibiotika, är 20-30%, vilket är oerhört högt. Och det här gör ju att det här faktiskt är någonting som vi behöver ha koll på varje dag när vi jobbar med den här gruppen, ja, eller fixa mat till den här gruppen.
Ja, verkligen. Och sjukdomen är listerios då.
Listerios.
Ja, hur många fall ungefär i Sverige per år får man in här då?
40-70, ja, någonting, ja, sånt. Vi ser ju en ökning om man tittar trendmässigt, att vi har fler och fler fall. Så det är inte den vanligaste smittan vi har, men det kan ha väldigt allvarliga effekter, och därför är vi ju så rädd om det här då.
Någon enstaka, en till två kanske då också, gravida eller nyfödda som drabbas i Sverige.
Ja, precis.
Så det är en riktigt otäck och väldigt dåliga odds också om man blir sjuk då, om man är svag. Så att den är otroligt viktig att man verkligen styr. Så att all matservering är ju ruskigt. Måste vara väldigt fokuserad egentligen och styrd när man ska ge mat till sköra och äldre och gravida, va? Gravida är ofta väldigt uppmärksamma.
Ja, det är en väldigt medveten grupp. Livsmedelsverket har gjort lite undersökningar och ser att deras webbplats är välbesökt, deras råd till gravida. Ja. Och generellt kan man tyvärr faktiskt se att det är lite en fråga om språk där. Att man ser att de flesta som missar de här råden är personer som kanske inte har svenska som modersmål och kanske läser sämre svenska och svårt att ta till sig kostråd riktat till gravida.
Det är en riktig sprängstoff i den betraktelsen också. Jag menar, kan du inte ta del av informationen från en myndighet, då riskerar du ditt nyfödda barns liv egentligen, och det är ju anmärkningsvärt.
Ja, och där har ju MVC, tänker jag, en viktig roll också, att verkligen kommunicera, och det kan säkert se lite olika ut på olika håll vad man pratar om.
Ja, och lite olika har det hänt då. Det här är någonting som det händer varje år i varje land. Då. Så det är 8 fall här då, som vi pratar om, den här gristungan. Då. Det vattnas i munnen. Då.
Ja, verkligen.
Julbordet, here we come. Ja.
Hur kan ni ha gristunga på julbordet?
Nej, det brukar vi inte ha.
Kanske i år säljs det rabatterat pris.
Jag gillar grönkål, stuva grönkål. Det är ju fantastiskt gott alltså. Nu är det även något som här i Tyskland, så finns det ett korvföretag precis just nu då, där det faktiskt har 25 äldre som har avlidit faktiskt till följd av det här bolagets korvar och listerar då. Så att det är ju riktigt ruskigt. Det som är det värsta utbrottet vi känner till, och även enligt FN, är ju någonting som hände i Sydafrika 2017-2018. Har du sett där, Martina?
Mest tittat på att det är väldigt många som är drabbade. Man pratar om över 1000 personer, va, som har... Ja.
Alltså 1060 som blir sjuka. Av de här av 1000 personer så var det 443 som var nyfödda. Eller under 28 dagar gamla. Så att det var extremt drabbande då, mot de nyfödda.
Läskigt.
Gravida. 216 personer dog. Så det är alltså enligt FN då, eller WHO:s, världens största utbrott av listeria. Och det var väldigt lurigt för dem på något vis. Nästan, ja, det tog lång tid innan man kunde spåra det där. Men till slut spårade man det till en köttanläggning då. 30 mil nordöst om Pretoria då. Men det var liksom ready to eat processad mat då. Mm. Man hittar i alla fall 90% var samma string, som man säger då, samma typ av listeria. Så att normalfallet i Sydafrika, de har övervakat listeria i över 40 år, som har koll på det. Normalfallet är typ 60-80 fall, va? Men i det här fallet så kommer det alltså upp över, alltså 216 döda och 1000, över 1000 insjuknande. Så att det är ju riktigt alarmerande fall det där, som hoppas att man verkligen lär sig någonting av i Sydafrika. Där.
Ja, det är ju läskigt på så sätt. Och det här som du pratade om där med att det är svårt att spåra smitta är ju också rätt intressant. Det såg vi även i det här svenska utbrottet vi hade kopplat till färdiglagad mat här för ett par år sedan. I det fallet så var det ju äldre som hade hemtjänst som fick matlådor hemlevererade, och och det var svårt först att hitta en gemensam nämnare annat än att de hade de här matlådorna som levererades. Men problemet är ju ofta att det är en lång inkubationstid. Man brukar ju säga kanske att medelinkubationstiden är ungefär 21 dagar.
Det var även upp mot en 70
upp mot 70, ja, precis. Men jag tänker det räcker med egentligen om vi pratar 21 dagar att man kanske inte har så mycket kvar. Ja. Men i det fallet så hittar man ju faktiskt en tant som hade lite matrester kvar då, så att man kunde analysera.
En spar han har, ja, eller hon har. Då.
Ja, precis. Och då kunde man ju hitta listeria där i potatismoset och spåra den just till en potatismosportioneringsmaskin. Och då har vi en sån där biofilm som hade etablerat sig och så hängde den med och så värmde man upp sin låda lite för dåligt i hushållet.
Ja, det är ju generellt sett det svåra när man ska spåra sådana här utbrott, liksom, att bevismaterialet är uppätet eller slängt. Då.
Ja, och den här långa inkubationstiden och sen också att det bara är riskgrupperna som drabbas. Mm. Vilket gör att det också är liksom färre fall totalt.
Ska man leverera mat till äldre, då är det ju en extrem sport. Man måste ju ha full koll på
vad man behöver veta vad man gör. Ja,
ja, verkligen. Mm. Ett annat intressant fall, det är ett företag i USA i Colorado som levererade melon, alltså cantaloupe melon. Vad heter det på svenska? Säger man cantaloupe?
Ja, jag tror vi säger cantaloupe melon. Ja.
Som man då skar och paketerade då. Och det var 2011. Och det intressanta med det här fallet var att de hade alltså blivit certifierade i april på våren där 2011 och fått betyget superior eller 96% compliance. De har varit extremt bra på food safety. Det är ganska skönt att äga det företaget och tänka, gud vad bra vi är på det här med food safety. Problemet var då att under den sommaren så var det ett utbrott av multi-state, som man säger, alltså över hela USA, som ganska snabbt kunde kopplas till deras meloner. Och 33 personer alltså konstaterades dö av det här, mestadels äldre. Ett foster då, som fick ett missfall. Och sen så är det över nästan 150 olika case då, runt här. Så att, det här är också lurigt. När man tror att man är bra, man får ett certifikat och sen så är man inblandad i det här. Frågan är hur mycket certifikatet är värt då? Ingenting, va? De blir ju ställda inför rätta också, de här ägarna. Va? Och i det fallet så var det så att de hade alltså undermåliga rutiner. De återkontaminerade och det var stående vatten och man kontaminerade liksom in i förpackningen och sådär. Så att det var inte så konstigt att det blev listeria egentligen när man tittar på det efteråt. Då. Men det är ett USAs största case kopplat till listeria faktiskt.
Mm.
Majs då, fryst majs. Det kommer ihåg, alltid när man var liten så där så hade man ju mamma fryst majs och sådär. Man la ju diskbänken dagen innan och tinade upp det där och så.
Mm.
Ja, och det här är ju också någonting som hänt i Sverige.
Mm, ja, där hade vi ett utbrott där flera länder var inblandade här också för ett par år sedan. Några dödsfall också kopplat till det här. Och då är det majs som har varit källan bakom det här utbrottet. Och då har det ju antagligen då kontaminerats, förorenats när man har förpackat det i samband med infrysningsprocess och liknande. Och sen växer ju inte listerian i frysen, men när man då tar ut den och tinar upp produkten så får den möjlighet att kunna föröka sig och växa till. Och majs verkar vara särskilt bra här kan man säga. Verkar det som att listeria...
Den gillar när det är kallt. Ja. Eller den tycker det är mer okej när det är kallt jämfört med många andra.
Ja, listeria växer ju bättre än många konkurrenter då i en kyltemperatur. Och det verkar som att majs också liksom är rätt bra att växa i.
Den får lite svängrum också då, kan man säga, gentemot de andra också då, när det är kallare också då.
Ja, det kan man säga.
Ja. Så det är ju också väldigt viktigt då, till exempel om man ska servera majs på äldreboenden, att man då gärna
jag brukar ju vara lite rabiat här kan man säga när jag träffar kursdeltagare och säga att gör som det står på förpackningen, står att ni ska koka dem så gör det.
Ja, Livsmedelsverket, om det inte står något då?
Ja, nej, men Livsmedelsverket är faktiskt lite snällare här och tycker att man ska äta det här inom några få dagar från det att man har tinat upp det och att man tinar upp i kyl. Så att det är väl en klok grej att tänka på. Och vi ser faktiskt det här, om vi tänker i våra provtagningsprogram och så är det ju faktiskt krav att provta ätfärdiga livsmedel för listeria. Och där tycker vi ju faktiskt, i Sverige har vi gjort en tolkning att just frysta grönsaker som till exempel majs, som vi vet att konsumenten äter på det här sättet, att det ska ingå i provtagningsprogrammet och provtas som ett ätfärdigt livsmedel. Men där har man lite olika synsätt i olika länder i Europa.
Just det. Fullt rimligt kan man tycka. Ja, om man som konsument då, så att säga, vill vara säker på det här då, och framförallt om man är känslig målgrupp då, vad kan man göra då? Värme är ju bra, upphettning är bra.
Ja, så man kan ju säga att all mat som ska återuppvärmas, alltså typ färdigrätter och sådana saker, det är hetta upp det ordentligt, minst 70 grader brukar vi säga. Ha kallt i kylen, listeria växer långsammare vid 4 grader än vid 8 grader. Så att det är bra för alla att skruva ner kylen till 4 grader.
Men vänta nu Maria, har vi inte 8 grader i svenska kylar?
Ja, vi har nog kanske till och med varmare.
12 grader
än så, ja.
Men är det här bra liksom? För det står inte i lagen här med 8 grader.
Nej.
Alltså, står det någonting om 4 grader i lagen? Ja, på vissa livsmedel, men inte kanske normal svenssons.
Nej, det gäller ju inte, gäller ju inte i hemmen på något sätt. Där får du ju ha vilken temperatur du vill egentligen. Och där finns det ju till och med viss data som Livsmedelsverket har sammanställt i sin riskhanteringsrapport, just att särskilt äldre generellt kanske inte har så stor kunskap om att man ska ha kallt i kylen, utan att man där har oftast ännu lite varmare, och det är ju de som är en riskgrupp.
Hur varmt har du i din kyl?
Max 4 grader.
Ja, jag är också 4. Ja, ja okej. Okay. Om man tittar på de som producerar mat då, och de som serverar mat, vi pratade lite om serveringssteget där, men självklart är det ju liksom i industrin är det ju jätteviktigt det med rengöring, zoner, hygienregler, och att man har koll på sin lokal egentligen och alla sin utrustning och så. Ja. Provtar och sådär.
Ja.
Och så finns det ju en lite sån här specialare då, att det vore ju rätt nice om man fick reda på när saker är tillverkade.
Många av de råd som vi har till konsumenter, det bygger ju faktiskt på när man har förpackat produkten, att man ska äta dem liksom snabbt efter förpackningsdatum. Men det är ju inte ett lagkrav inom Europa. Men märker man med det frivilligt, så kan ju konsumenten faktiskt värdera och ha få lite information om det. Så att det är väl ett bra tips också, att värdera sin hållbarhetstid, tänker jag. Att man känner sig trygg i den.
Det är väl
någonting
som man får klura på i branschen självklart också då. Så när det är med praxis kanske och konsumentupplysning vad gäller det här med kylskåpstemperatur och sådär.
Ja, och sen att är man riskgrupp att verkligen ha koll på vilka råd som gäller.
Exakt.
Och gravida brukar ju generellt vara duktiga, men även vi som lagar mat åt någon som är lite äldre eller skörare behöver ju ha koll på att de är en riskgrupp.
Ja, precis. Har du äldre 70 plus eller sådana som är skörare i en omgivning, så var rädd om dem.
Ja, verkligen.
Jag har det som tur är, så att jag verkligen börjar påminna och peka på det också faktiskt. Ja, det var lite om listeria monocytogenes. Ja.
L-mono.
Självklart finns det ju jättemycket mer information om listeria, och det här lilla avsnittet ska inte ses som heltäckande på något sätt. Men vi hoppas att du fortfarande lyssnar och har fått med dig någonting från det här lilla avsnittet. Ta hand om dig.
Ta hand om dig. Thank you.